When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com, code SUPER24.
Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 225 för vecka 36 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Ja men hallå.
Hallå. Har ni haft en bra vecka?
Absolut. Jag har jättemycket jobb och det är väldigt kul.
Ja, det är ju bra. Som sagt, du är ju frilans.
Ja. Ja, det är en lyx att ha jobb. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det.
Nej. Hur tar man semester som frilans? Struntar man bara i att ta jobb då, eller?
Ja, alltså jag tog ju nästan 2 månader av, så att säga, i sommar. Och då var det väl egentligen så att det är ganska många av mina kunder som också vill pausa under sommaren. Alltså det är inte så mycket action eftersom jag jobbar mest med sociala medier och sånt där. Det händer ju inte jättemycket där på sommaren. Så de vill ofta gärna pausa ändå. Sen kan man ju förproducera lite material och sen handlar det väl bara om att tacka nej liksom.
Ja, och så bygga upp en liten buffert så att man
precis
har pengar. Vi anställda får ju liksom ändå ersättning.
Ja, exakt. Alltså, att ta ledigt 2 månader låter ju lyxigt, men det var ju lite alltså, på slutet var det inte självvalt kan jag säga, utan då var det mer så här. Men nu är jag igång i alla fall.
Ja, gött. Ja, den här veckan än så länge har mest inneburit väntan för min del.
På?
Vi spelar in på ett barn.
Ja, det är
dags beräknat snart. Nu på onsdag, vilket är imorgon på den här inspelningen, förmodligen samma dag som det här släpps då.
Oj. Vad spännande.
Så det är liksom inte så mycket annat att göra än bara vänta.
Ja, så blir det här försenat så vet alla varför i alla fall, det de hörde.
Ja, de vet varför det var försenat när de väl.
Ja, men precis.
Precis. Vi får se.
Vad spännande. Hur är det, förbereder man sig? Jag som inte har någon barn, jag vet inte. Liksom, finns det massa saker man måste göra? Eller?
Ja. Packa en väska med saker och med sig.
Ja, men that's it.
Det är ett visst ansvar som ingår i att ha barn. Det, så är det.
Jaha. Ja, nej, det vet jag inget om. Mina föräldrar bara slängde ut mig på gården från när jag var en dag gammal. Nej, men jag
tänkte
bara undrar
en fråga som är liksom praktiskt vad man behöver förbereda sig på. Men det finns ju kurser att gå och sånt där. Nu har ju vi barn innan så vi har liksom känt att
ja, det här kanske, alltså, vilket barn i ordningen är det här för er totalt sett? Liksom?
Totalt sett är det sjätte.
Ja, okej. Okay. Fan, ni är jävligt ruttade på det här.
Ja, vi tar väl en till då.
Ja, precis. Det bara släng in i gänget.
Nej, men lite så att det gör väl ingen större skillnad med en till. Alltså procentuellt sett är förändringen inte så stor.
Nej, det är sant.
Men det är också, det är också en känsla i så att ha någonting som är gemensamt.
Mm.
Vi har barn på andra håll.
Ja.
Och så en symbol för våran kärlek, ett gemensamt barn, blir faktiskt ganska viktigt.
Mm.
Också, och ja, det är... Vi kände bara att vi kommer nog vilja det. Så det finns ingen större poäng med att vänta, för vi blir inte yngre.
Nej.
Och man, om 10 år så kan man liksom inte sitta där och ångra att ja, vi borde ha gjort det. För man kommer ju aldrig ångra att man gjorde det.
Nej,
nej, det hoppas man ju. Man sitter där om 10 år och tänker att det här var ju onödigt.
Ja, precis. Det är svårt att se att det skulle hända.
Ja, speciellt om man redan har så pass många barn. För då är det så här, man är redan uppbunden med alla de rutinerna som det kräver. Så det kommer ju inte bli liksom någon jättestor förändring i er livsstil på det sättet.
Nej, precis. Den första barnet är en jättestor förändring. Så det här är en förändring. Det är ett stort antagande man gör.
Mm, absolut.
Och det är ett stort ansvar, som man säger. Men det är någonting vi verkligen, verkligen vill. Vi tycker om barn. Så det bästa är ju när alla barnen är hemma. Så de som finns än så länge. När alla är där samtidigt. Det blir ju olika. Så mina barn är iväg någon vecka och hennes barn är iväg någon vecka. Ibland alla där. Ibland är bara en del av familjen där. Andra veckor bara en annan del av familjen där.
Men hur tar ni er runt när det är alla barn? Har ni liksom en jättestor van eller har ni två bilar? Eller hur?
Två bilar känns jättejobbigt. En Volkswagen Caravelle med 8 säten.
Shit.
Mm. Och där kände jag så här, oh, gud, ska man behöva en buss? Så tittar man och försöker komma undan liksom, någonting som ändå ser ut som en bil. Det finns ju liksom med många säten, men då är liksom, då tar sätena verkligen upp all plats. Det finns inget lastutrymme, och till slut blir det liksom okej. Det är ju inte så värst snyggt, men vad fan. Liksom en sån där, det får gärna bli en sån. Och så den stora varianten. Men jäkla, för det första, jätterolig att köra. Ingenting som jag hade förväntat mig. Automatväxlad och den är stark och fyrhjulsdriven. Och det händer liksom. Det finns kraft i de här bilarna. Och sen lastutrymmet. Om man tar ut sätena så får man in en bäddsoffa utan problem.
Mm. Och med några barn kvar då.
Barnen får man lämna hemma tyvärr, men bäddsoffan får hänga med på semestern, så att får jag ändå prioritera lite.
Nu barn ska soffan se världen.
Se som 4 månader.
Alltså jag vet liksom inte riktigt hur redan sinnesvärde, men i min så kan man faktiskt ibland behöva göra annat än köra. Alltså det, valet står liksom inte däremellan, utan är okej. Men nu är det bara vi behöver köra någonting stort. Vilken tur att vi har, men att åka till Brädgården och köpa brädor som är 3 meter och 60 centimeter långa och bara trycka in i bilen utan problem.
Ja, det är ju rätt stört.
Liksom, hallå, det finns plats.
Ja, det är bra.
Det är häftigt på något sätt. Behöver köpa lite MDF-skivor, ja, men det är väl bara att åka iväg då. Man behöver inte hyra ett släp, man behöver inte sätta på takräcken och allt sånt där. Man kan bara,
så kan man ju lämna barnen på Byggmax också. Finns lite roliga verktyg där att leka med.
Men som jag sa innan, så är det inte alltid har alla barnen. Och i de tillfällen så kan faktiskt någon stanna hemma med de där barnen. Det är, liksom, det är på den nivån. Det här med logistik, det är någonting som vi kan.
Ja, jag kan ingenting om logistik, kan jag säga. Jag har ingen bil, jag har inga barn, jag har ingenting. Det är...
Nej, men jag förvånande roligt att ha en sån. Jag trodde aldrig att jag skulle tycka om att ha en sån typ av bil.
Nej, men det kan jag tänka mig, absolut.
Ja, kan jag få tips om en grej? Eller ville du säga något om din vecka, David?
Nej, det vill
har
jag
David
inte.
Har haft en vecka också? Först.
Ja, jag har haft en vecka, men det är en vanlig arbetsvecka. Jag har varit med om flera gånger att jag säger att jag har helt vanliga arbetsveckor och så kommer jag på någonting efteråt. Typ så här att, men jag har ju fått barn eller något sånt där.
Har du fått barn nu?
Nej. Men det blir inga fler barn här.
Det skulle faktiskt kunna vara så. Du är så jävla mycket sånt liksom när du skulle flytta och allt sånt där. Då var plötsligt bara, vi ska flytta till andra sidan Sverige. Vi flyttar om 2 veckor, hejdå. Det var väldigt så här, allting är liksom klart innan du ens säger någonting.
Ja, men det blir klart ganska fort. Det är väl det. Men, nej, men jag brukar komma på sig i efterhand. Men den här veckan har det verkligen inte hänt någonting. Så kör på du.
Ja, jag skulle vilja tipsa om att man kan få ett gratis nummer av magasinet Sans. Där jag skriver krönikor bland annat. Men det står även massa andra fantastiska grejer. Och som sagt, man kan få ett gratis nummer eller ge bort ett gratis nummer till en kompis. Och det är begränsat antal. Man ska skicka in namn och adress till info@sansmagasin.se. Men jag kan lägga upp en länk till deras Facebook-inlägg också, där det står exakt vad man ska göra.
Det
så det tycker jag folk ska passa på att göra. Skicka på någon bekant eller beställ själva. Ja, och sen har jag sett en video. Jag vet inte om ni har sett den här på...
Det beror på vilken video det är.
Ja, men det var Nöjesblad och flera andra som spred en video här förra veckan eller när det var, från en radiostation där de ska så här, de ringer upp någon kille och låtsas så här att du har fått en gratis bukett att ge till någon, vem vill du ge den till?
Jaha, jag såg att det fanns, men jag har inte sett videon.
Nej, okej.
Det här vet jag inte alls vad det är.
Ja, men det är typ, ja, de säger så, du får ge det till vem du vill. Och så är det hans tjej liksom som har ringt in och sagt det här, och så att han ska få ge bort den här buketten. Fast det vet inte han om. Och hon sitter och väntar då och lyssnar och han pratar. Och han säger väl, ja, den vill jag ge till Johanna. Och hans flickvän heter ju inte alls Johanna, utan hon heter typ Sandra eller någonting då. Och så blir hon jätteledsen och börjar gråta. Vem då? Är det Johanna på ditt jobb? Alltså grejen är, det här är så jävla uppenbart fake. Det är jättedåliga skådisar. Det är verkligen så här, ja, det är helt värdelöst. Jag blev jätteirriterad. För man kan absolut göra roliga såna här prank-grejer så att de verkar äkta. Men det här verkar ju inte så äkta. Och sen ser man alla kommentarer, så här, 500 kommentarer.
Ja, ja.
Nästan alla är, fy fan vilket svin, hur kan man göra så? Och jag blir så himla matt. Folk verkar inte ha någon källkritik överhuvudtaget.
Men är det reklam för något eller är det bara...
Ja, det är ju ett nystartat radioprogram som vill komma ut och få lite spridning. Och det fick de ju verkligen. Ja. 1 miljon visningar står här.
Så, men Frida, när du säger sådär som att folk har ju verkligen ingen källkritik. Nej, hade folk haft det så hade inte vi haft det här programmet.
Nej, jag vet, men jag blir så himla frustrerad i alla fall. Då var det någon som skrev en kommentar bara, såna här inslag har amerikansk radio fejkat hur länge som helst. Och då skrev jag någonting om att ja, hoppas de hade bättre skådisar. Och då var det flera som kommenterade till mig, varför säger du att du skådisar? Det är ingen fejk med det här, det är ju ett riktigt radioprogram, det sänds live. Okej. Så att om ett radioprogram sänds live, då kan man inte på förhand då se åt människor och ringa in och säga si och så.
Nej, precis.
Nej.
Ja, men jag blir ju mörkrädd för fan. Så folk tror att om någonting är live, då kan det inte vara fejkat.
Nej, precis. Ja. Det var märkligt.
Ja. Suck.
Ja, det verkar som att de lyckades i alla fall.
Absolut.
Jag fick ju uppmärksamhet.
Ja, det var ju det. Jag läste en grej i veckan som jag tyckte var bara sån här, bara, wow, som jag aldrig hört talas om tidigare. Men jag tänkte, det är inte en ny information eller så, men för mig var det nytt, så jag tänkte jag kan berätta om vad jag läste i alla fall. Det är så här att det finns ju såklart, det är så man inte tänker på, man inte stöter på det själv, men det finns ju döva som är födda döva såklart, som aldrig har fått, som aldrig har hört språk. Och det finns också döva som är födda döva som har schizofreni. Personer med schizofreni hör ju röster.
Ja.
Så vad hör en döv, en född döv med schizofreni?
Hur stor är den gruppen?
Det finns.
Shit.
Vad tror ni då att de upplever, eller hur manifesterar sig det här?
Alltså, ska vi se. Hur ska jag formulera? För det är väl en återspegling av ens sinnesvärd, om man säger så. Så man hör röster för att man upplever, men man måste, alltså, jag vet,
men hur
inte
formulerar de tankar, det är väl den första
precis,
frågan
precis, det är säkert en del av det, för att deras språk är ju teckenspråk, så de ser händer som signalerar åt dem.
Okej. Fy fan vad sjukt.
I luften.
Ja.
Det var en nyhet för mig i alla fall.
Det är klart, man sitter inte och tänker så.
Men det är intressant. Jag tyckte det var intressant bara. Gammal information för de som är insatta i det, men för mig var det nytt, så att jag tänkte att nämna det i alla fall.
Men det är
och jag har stött på flera gånger den här veckan. Jag har diskuterat religion på nätet som vanligt. Då det här med fri vilja är ju någonting som det är ju egentligen en av de stora grejerna som religiösa har kvar, alltså så stora religiösa slagträt egentligen. Just att människan har fri vilja, och därför är människan väljer att vara ond och göra alla de här grejerna, och därför är alla dåliga saker vårat fel och alla bra saker kommer från Gud, och det är så här då. Det är den fria viljan som orsakat det här, och Gud kan då av någon anledning inte ha förutspått eller förutsett då vad den fria viljan ska leda till. Jag har formulerat ett litet argument runt det här som jag tänkte delge våra kära lyssnare. Det brukar vara uppskattat när vi pratar om såna här grejer, just saker som man kan ta upp lite kort så här, vad som man kan ta upp i en diskussion om de skulle uppstå. Ett ganska bra argument som jag tycker då i den här fria viljan, diskussionen med frivilliga, det så tror jag inte på frivilliga överhuvudtaget i någon form, men
just så cynisk.
Men det är på det planet man måste föra en diskussion när det uppstår så här. För att gå in på en sån diskussion, då blir det lite av en metadiskussion nästan, att man börjar diskutera grunden i det istället. Va? Men vad man hävdar då är till exempel då att varför finns det krig till exempel? Jo, men människor har fri vilja och människor väljer att kriga. Men då är min fråga istället då att jag kan välja till exempel då att jag vill leva i 300 år utan att behöva äta till exempel, eller behöva andas. Men det kan inte jag välja. Och min fria vilja då, inom citationstecken här, hämmas ju inte. Jag kan fortfarande vilja det, men jag befinner mig i ett universum som inte tillåter det. Min fria vilja begränsas inte av att universum har en begränsning som min fria vilja inte har. Så jag kan alltså vilja saker som universum inte tillåter.
Kan man konstatera. Jag vill inte att det ska finnas krig.
Nej, och det kan man vilja liksom. Men då är frågan istället då är bättre. Istället för att säga då att varför gör Gud det här? Jo, men det gör inte Gud, utan det är vi som gör det. Ja, varför har Gud då skapat ett universum som exempelvis inte tillåter att jag kan välja att aldrig äta och leva i 300 år? Men däremot tillåter krig. Varför tillåter universumet vi lever i krig och svält och död och förstörelse och sådana saker? Va?
Ja, det är väldigt intressant, för jag menar, gränserna är ju satta någonstans. Varför drogs de just där?
Det känns ju väldigt godtyckligt, för att vi kan ju uppenbarligen vilja saker som inte fysiskt går. Vi har inte den begränsningen. Vi kan föreställa oss saker som inte går, som inte är fysiskt möjliga i den värld vi lever. Så att det är uppenbarligen så att vi har inte någon sorts grunddesign som är anpassad efter att vilja saker som är möjliga. Och jag kan vilja att kunna flyga till exempel, eller vara odödlig, eller och så var det, springa i 500 km i timmen, men det går liksom inte.
Men universum har gränser och regler, men inom dem de uppställda reglerna. Så jag kan välja att gå till den affären och handla, eller jag kan välja att gå till den affären och handla.
Jo, men det intressanta är väl, varför valde Gud att sätta just de där gränserna då?
Varför inte sätta en gräns som gör att min fria vilja är opåverkad, men jag kan fortfarande inte gå runt och mörda folk, till exempel. För det är sådana saker som en gud, en allsmäktig gud, definitivt borde klara av, med tanke på att andra fysiska begränsningar, som att jag inte kan springa 500 km i timmen, är uppenbarligen inte speciellt svårt att införa. Det argumentet i alla fall har inte någon än så länge lyckats slå ner.
Nej, och vi kommer komma tillbaka lite till det sen, men om Gud finns, så är han ett jävla svin.
Ja, så är det onekligen.
Jag hade en liten... jag åkte med min svåger in till stan för att handla lite. Och så satt vi och pratade om lite idéer och tankar. Och så sa jag, jag har en dröm att köpa en gammal bil. En gammal klassisk bil och omvandla den till eldrift. Sen, men varför inte vatten?
Va?
För att el är bra. Och någonstans i bakhuvudet så kände jag igen det här med liksom... Men han började prata om... Du missuppfattar mig rätt nu. Jag tycker bra om honom. Det var sån här som kom som en blixt från klar himmel. Jag liksom inte riktigt visste hur jag skulle förhålla mig till. Och jag har för lite information kring det här. Men jag kollade lite. Det ringde vissa varningsklockor direkt. Ja, men oljeindustrin trycker ner. Det görs mycket forskning på det, men det finns ingen som vill... Eller som har motivation nog, för oljeindustrin trycker ner det här. Och liksom, den, och så försökte liksom släppa det, men jag visste inte tillräckligt mycket om det, för jag tänkte att det kanske är någonting som inte jag vet någonting om. Men när jag började kolla lite på nätet, och det verkar vara så mycket scam kring det här, så att det finns inte. Idén är att det ska vara väldigt lätt att konvertera en vanlig bil till vattendrift. Man behöver egentligen en PET-flaska.
Det här är någonting som det kom upp ganska mycket videos på.
Yep.
För ett antal år sedan. Mm-hmm. När folk hävdade då att de hade konverterat sina bilar för typ så här: åh, det kostar 2 spänn och nu åker bilen 900 mil på 8 matskedar vatten liksom.
Precis. Men det är lite det här önskan om få ut evig gratis energi ur någonting.
Ja.
Och nej, det kan aldrig liksom stämma riktigt.
Fantastiskt. Tyvärr. Hemsk hemsida du länkade till dig.
Nej, men och min teori där om knäppjökeri och dålig webbdesign, ja, håller ju liksom hela vägen ut här. Det, ja, verkar ju inte vara något annat än en. Alltså om det skulle fungera så skulle det väl vara just.
Ja, men då skulle det väl redan vara gjort. Alltså jag blir så trött på det här.
Ja, men det är ju fusion i sådana fall, va? Mm.
Ja, det är ju, men det kräver ju enorm.
Precis, det är ingenting man gör med en PET-flaska i en bil, utan det man har CERN, höll jag på att säga. Du sysslar inte alls med det, men de här stora saker med
motsvarande anläggningar i princip.
Ja, om man lyckas inte få det själv sustain, vet du?
Nej, det finns ju just den forskningen ser tydligen, enligt vad jag läst nyligen, ganska lovande ut. Alltså att man ska kunna ha fissionsreaktorer och sånt, men ja, det är inte en PET-flaska.
Nej, precis. Nej, jag vill bara ta upp att det finns ibland snubblar man över saker. Och,
ja, men nej, så är det.
Det här kände jag att jag skulle vilja faktiskt dyka lite djupare in i och faktiskt ha lite kött på benen kring. Som någon som kan någonting om det här. Finns det liksom kemister och sånt där ute som kan förklara varför inte det här kan funka, så skulle jag gärna uppskatta den informationen.
Mm.
Gärna uppskatta.
Jag vill säga en grej till bara, som jag kom på. Om den här veckan som har varit. Att jag var ju på en poesifestival, vilket var lite kul. Jag har aldrig varit på någon sån tidigare. Och då var det, jag kommer inte ihåg många, det var kanske 8-9 stycken olika som uppträdde. Och de hade väldigt olika stilar. Och vissa tyckte jag var helt fantastiska. Barbro Lindgren var där bland annat. Ni vet, hon som har skrivit väldigt mycket barnböcker och sådär. Och hon var ju världens coolaste människa. Och sen lite andra som jag inte har hört tidigare. Men det var en rysk snubbe som, alltså det var omöjligt att förstå vad han sa. Han har en väldigt speciell stil när han läste upp. Så jag tänkte att jag ska spela upp lite, för det finns på YouTube.
Okay.
Och se om ni förstår någonting.
Mm.
Är ni redo?
Ja, men jag kan inte ryska.
Det är på engelska alltså.
Jaha.
Ja, då så. Batnatina, fria både dem, batnatina, I was in my bed. Around my bed, America was fun. Jag är osäker på om det här är engelska.
Vad säger ni? Var det lätt att förstå? Han hade en hit som varade i 25 minuter, kan jag säga.
Oj, oj, oj.
Och det var sådär hela tiden. Jag var... Han sa innan bara, I have a strong Russian accent. Och jag bara, ja, ja, men det är ju fine. Man fattar ju ändå vad han sa.
Mm.
Men i kombination med hans liksom lässtil... Jag vet inte, vad tyckte ni? Var det lätt att förstå?
Nej. Nej. Ja, men det låter som någon som talar i tungor.
Ja, det är lite som ett eget språk. Ja.
Det mest pressande här tycker jag nog är, satt du i 25 minuter och lyssnade på honom när han på så här.
Alltså nej, för att han hade 2 set, så ett av seten var 25 minuter, det andra kanske var 20 minuter, så 45 totalt skulle jag säga.
Så att du lyssnade på det här i 45 minuter.
Ja. Ja, men jag kan inte gå därifrån, det är liksom.
Det hade jag gjort, kan jag säga.
Mm.
Efter hur lång tid då?
Ja, jag hade ungefär så länge som vi hörde nu, tror jag.
Ja, det är kul, men det är ju ändå lite poesi. Det är, ja, många säger så här, jag gillar inte poesi, eller jag gillar poesi. Men det finns ju väldigt många, det är som att säga att man gillar musik eller inte gillar musik. Det finns väldigt många olika stilar. Jag tror inte att det här var min stil riktigt.
Nej, han hade nog kunnat konvertera många som är positiva, tror jag.
Det kanske är jättebra om vi hade förstått, kanske det var jättebra.
Ja, men grejen var den att de hade faktiskt en person som när han var klar liksom översatte. Och då var det ju jättebra texter, men liksom medans han läste så gick det ju inte att ta någonting till sig. För det var så här, man kände igen, alltså kanske var tredje minut bara, men där hörde jag ett house liksom. Jag förstod ordet house. Och så fattar man inget mer.
Ja, det
var en liten parentes. Bra.
Ja, absolut. Mm. Tack för den.
Min favorit hos David, tror jag.
Ja. slänger oss in i nyhetsronden och Henrik ska börja i Australien.
Ja, precis. I Australien så har Ruthie Phillips, som själv kallar sig Australias top clairvoyant, nekat till att låta sig testas av de australiensiska skeptikernas $100,000 challenge. Mm. För att, som hon själv säger, det är så många variabler inblandade, det är svårt att garantera resultatet. Eller med egna ord, it's an inexact science.
Jaha, mm-hmm. Men sluta ta betalt för att ge den till folk då? Eller?
Mm. Precis. Alltså, jag tyckte var, ja, det kan man ju frågasätta. Vad som jag tycker är mer intressant är hur många av dessa klåpar och bedragare som verkar kalla sig för någon variant av Australiens bästa, mest träffsäkra, mest tillförlitliga, mest, bäst, störst, vackrast och så vidare. Mm. Typ, det låter som att varenda av de här clairvoyant och siarna har är liksom bäst i Australien på någonting, eller snyggast, eller jag vet inte vad. Men
jag tror de är säkert likvärdiga allihopa.
Jag tror att alla är bedragare.
När det vänsterpartistiska kommunalrådet Evi Garnström i Uddevalla sett dokument utifrån om katolska kyrkan, så skriver hon på Twitter att kyrkan är världens största pedofilklubb. Katoliker blev upprörda och hon har raderat tweeten och bett om ursäkt. Hon har dock med allra största sannolikhet rätt, vilket det finns gott underlag för. Så fokusera på det istället, ni katoliker som blir så fruktansvärt upprörda över det här.
Men man skulle inflika världens största kända pedofilklubb.
Mm. Men jag ställer mig ändå lite skeptisk till att det skulle finnas någon
världens större, mest accepterade pedofilklubb kanske.
Ja, så kan man säga. Precis. Ja. Jag läste en lång artikel på The Verge, väldigt lång och väldigt intressant, som jag vill uppmana er att läsa. Den är lång och den är ganska otrevlig, men den är värd läsningen. Det handlar om hur samvetslösa bedragare utnyttjar desperata människor. Det i sig är ju ingenting nytt för oss, men här ger de sig på människor med missbruksproblem, bland annat så att hijacka erkända firmors Google-uppgifter och införa sina egna tillfälliga telefonnummer. Detta verkar vara en stor industri och sättet det görs på var nyheter för mig och tycker jag riktigt, riktigt otäckt. Så när någon som bara, jag måste bryta det här missbruket, söker på Google efter missbrukskliniker eller hur slutar jag dricka alkohol, och man väljer ofta det är liksom det första man träffar på. Så jag hade egentligen tänkt ta det här i diskussionsronden, men jag kände att det fanns inte så mycket att diskutera, men men det är liksom att, och då sitter bedragare som har någon slags call center service som lurar de här människorna på pengar. På, de lurar ju egentligen, de lurar dem delvis på pengar, men det är försäkringsbolagens pengar egentligen.
Jaha, för det är ju de går efter. Det är så pass.
Ja, men de lurar ju de här människorna, även om de kanske inte direkt betalar själva, så alltså, de är så jävla utsatta och de kommer in på det i den här artikeln på riktigt, riktigt otäcka sätt. Mm. Även hur man ger sitt företag namn som börjar typ på 4A för att det ska komma högst upp i liksom yellow pages. Ja. Så alkohol anonymous.
Men gud.
Men det var så vidrigt det här, så att det var.
Ja, verkligen.
Ja, ja, läs.
Ja.
Läs.
Mm. Absolut, väldigt bra. Vi går in i diskussionsronden då, och jag har hittat en ganska intressant studie där man har tittat på hur folk ljuger och jämfört med hur människor ljuger som individer och hur människor ljuger i grupp.
Mm-hmm.
Och för att det här är någonting som har lyfts fram nu, speciellt under de här senare åren där man har tittat på såna här större företag som WorldCom och Enron och så här, va, som mer eller mindre kollapsar för att det har varit så omfattande lögner, va, som har spridits inom företaget om värderingar och hur det ska gå med investeringar och såna här grejer.
Kan det vara slänget av bystander-effekten här också? Så att när det är tillräckligt många människor så tar ingen riktigt ansvar. Ja, alltså, och det finns, när det påbörjas en lögn så måste man backa upp den, som även om man inte själv står för lögnen eller är den som har startat lögnen, för att det ändå är det vi på något sätt.
Ja, det som är lite intressant här egentligen då är det att man, som sagt, man kontrasterade ju då det här med att jämföra med hur folk beter sig på individnivå, och sen tog man de här personerna, man gjorde alltså en övning på personer, sen grupperar man ihop dem efteråt då och ser hur ärligheten skiftar. Och en grupp som består av folk som har 100%, alltså 100% av deltagarna har visat upp ärligt beteende innan grupperingen. Där uppvisar alla samma, alltså hela gruppen uppvisar ett oärligt beteende tillsammans. Va?
Mm-hmm.
Så att det kan nog handla, kanske kan vara lite bystander kanske, men det skulle också kunna vara helt enkelt att det blir en sorts ansvarsspridning, att fokus hamnar inte på mig som individ längre, utan jag kan på något sätt glida in i, om jag gör någonting oärligt själv, så kommer folk säga att varför gjorde du så här, men om hela gruppen gör det, så kan det bli så att då sprids ju ansvaret ut lite som på bystander effekt, men att det är skillnaden då att stå bredvid och tänka att det här tar någon annan hand om. För att i det här var det nämligen så att när man grupperades då, så satt personerna i, som ett eget bås. De kunde alltså inte prata med varandra. Och så fick de upp såna här då, att de, det var som att det kom upp en, de såg live då, en tärning som slogs då. Så skulle de rapportera vilket värde på tärningen som kom upp. Och ju högre värde som kom upp, desto mer pengar fick man.
Mm-hmm.
Och då fick man då koordinera via en chatt. Och det här var väl, antar jag då, för att forskarna skulle kunna spåra det här och se vad som hände då egentligen då, på ett bättre sätt, istället för att alla sitter och pratar då.
Mm.
Men via den här chatten då, sen av, ja, det blir lite mer anonymt också kanske via chatt då. Och man såg då att folk då, det var precis samma test egentligen som man gjorde när man satt som själv då, att de sa det att okej, tala om för oss vilket värde på tärningen som kommer upp, så ersätter vi det efter det sen då. Och där såg man ju då en ärlighet och en oärlighet då. Men benägenheten att vara ärlig då minskade väldigt mycket. Det var alltså 78 grupper som var med i det här, och i ska se, alltså i över hälften av fallen, alltså 51% av fallen, så var det alltså så att man till och med argumenterade för att vara oärlig i den här chatten då.
Ja.
Och det var ju ändå, det är ändå mycket, och det var alltså betydligt fler än vad som var, så många var inte oärliga i det här förstadiet då, när man testades på individnivå.
Nej.
Så att, och det är ju väldigt intressant då, när folk då mer eller mindre slåss för, och det här var precis samma resultat då, som sagt, även om folk var ärliga innan, så gick man alltså in med argument för oärlighet när det var i ett gruppsammanhang. Va?
Mm. Funderar lite på alltså man anpassar, jag lyssnade ju på för ett tag sedan om det här med kognitiv dissonans, att man anpassar verkligheten efter, man får liksom inte riktigt ihop det. Så när man är i en grupp så försöker man också anpassa sig på något sätt efter gruppen. Vi har ett flockbeteende, vi har en gruppbeteende. Om någon säger någonting som inte stämmer överens med våran uppfattning utav verkligheten, så kanske vi behöver ändra på våran uppfattning utav verkligheten också.
Och det man märkte då i den här gruppen då, eller de här grupperna, var det att det blev en skiftning i vad gruppen kollektivt ansåg var moraliskt beteende.
Mm.
Och det speglade alltså inte nödvändigtvis ens någons gruppdeltagares individuella moral.
Nej, precis.
Nej, men det är ju jätteintressant. Men jag tänker att det beror säkert dels på det du säger med ansvarsfördelningen. Men också att man tänker att det är lättare att komma undan med det när man är ett gäng, tänker jag. Att det är så här, inte bara att om man åker fast att det är inte jag som blir utpekad, utan mer att så här, nu går vi allihopa in med den här sanningen. Och då är det lättare för oss att få den igenom. Men om det är bara jag som ska hålla i min sanning och försöka gå emot alla andra.
Mm. De verkar ju gå in på det lite i studien här. Ett citat från Andrew Fastow från Enron. Alltså, I didn't steal from Enron, we stole from Enron.
Mm.
Enron är ett stort oljeföretag. Det säger ju en del om är inne på det som Frida nämner där. Mm. Nej, men det är delat ansvar, det är mindre ansvar. Ja.
Mm. Men det är intressant så där hur alltså gruppdynamik, och det har vi nog alla märkt, alltså att förändras ju alltså det krävs en väldigt liten push i någon riktning egentligen. Det behöver inte ha med ärlighet att göra, utan sitter man på en arbetsplats, man är 10 pers och någon i gruppen till exempel alltså säger någonting sexistiskt till exempel och drar något sexistiskt skämt, så misstänker jag i alla fall att det är folk, eller rasistiskt skämt eller vad som helst, att det är folk som till exempel skrattar eller fnissar i den gruppen som egentligen inte håller med om det.
Absolut.
Men att det också då skiftar på något sätt, att man motiverar för sig själv, och även då kanske till och med då skulle det kunna dra det så långt att man börjar motivera för andra varför det här är okej. Så att det har nog lite med gruppdynamik överlag att göra, att det här är nog inte bara just med ärlighet, utan att det, ja, det vi behöver ha någon sorts kontroll på oss, känns det som. Vi är väldigt pigga till att dra till, att på något sätt gräva fram våra sämsta egenskaper i en grupp. Och sen att det eskalerar över tid, va? Och som sagt, det tror jag nog är någonting som vi alla har.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Life's better with American Family Insurance, because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Ja, speciellt många av våra lyssnare också säkerligen kanske till och med upplever på en daglig basis på en arbetsplats eller i studiesammanhang eller vad som helst.
Men jag vill nog argumentera också för att det kan gå åt andra hållet. Skulle man utforma studien så att det istället handlar om att göra någonting bra, så att grupper tillsammans kan göra ännu bättre gemensamt än vad man gör individuellt också.
Ja, det stämmer då.
Jag tycker jag läst någonting om det också, när man pratar om the wisdom of the crowds också.
Ja, men så är det garanterat, alltså just att man motiveras och drivs till att man inte bara har som gemensam nämnare att man är dålig, så att säga, utan att man också ska göra bra grejer.
Precis.
Och för att det kan ju också, man vill kanske inte vara den i gruppen som sticker ut. Men det blir det som är så konstigt egentligen i en sån här gruppdynamik, att alla har egentligen väldigt ofta ungefär samma position i gruppen. Men vi har den här relationen till varandra, att vi tror att folk, och de kommer att döma mig om jag inte är med på det här, eller de kommer att, och men, så tänker alla så.
Men också hur lätt det kan brytas, för om inte alla nu, som ta ditt exempel här, en arbetsplats, någon drar ett osmakligt sexistiskt skämt, Och man börjar motivera för sig själv liksom, okej, men det skulle kunna vara roligt om jag ser på det på det här sättet, eller men den personen menar inte så, eller hur man nu är. Tills någon säger, nej men fan, det där var inte okej. Ja, och så släpper precis. Och så är liksom nästan hela gänget emot den här personen. Även om man individuellt, var och en för sig, formulerar om sig till att tycka att det är nog faktiskt okej. Tills någon säger emot. Om det är någon som vågar precis. Sticka ut och vara den som går emot gruppen, så kan man inse att man har faktiskt hela gruppen med sig ändå. Mm.
Och det är nog hälsosamt. Alltså just i den här typen av dynamik. Ja, att man inte låter det spåra iväg. Va?
Nej, men precis. Och det tror jag det är, som är så bra med den här typen av forskning och att diskutera på det här sättet. Att medvetandegöra. Så att man själv sitter i en situation där man märker med sig själv att börjar för mig själv motivera någonting som jag egentligen inte tycker är okej. Ja, och veta att förmodligen sitter åtminstone hälften som är runt det här rummet på samma sätt som jag gör och försöker på något sätt anpassa sin egen verklighet för att få det att liksom ändå vara okej, för man vill inte sticka ut. Ja, men då kan jag vara den som sticker ut. Så, liksom, har man det i bakhuvudet så kan man ju faktiskt bryta den cirkeln.
Ja, och det är ju i regel så att det är nog väldigt ofta så i alla fall, oftast skulle jag säkert tro att man på något sätt föreställer sig att konsekvenserna av att säga ifrån ska vara betydligt värre än vad de är.
Ja.
För att som sagt, det här funkar ju åt båda hållen, och då blir det istället då att nej, jag håller inte alls med om det här, och det här nej, det var lite dumt. Eller? Alltså så.
Precis.
Så att, ja. Ja,
vad är slutkontentan av det? Försök vara ärlig ändå.
Ja, alltså nej, men jag kan väl säga att man ska försöka bryta negativ gruppdynamik, och att är man en ärlig person, som de väldigt många i den här studien visade att de faktiskt är, så ska man ju försöka ta med sig det även in i en grupp, tycker jag.
Mm.
Så det är väl en bra.
Ja, absolut.
Ta med sig någonting. Vi kan väl gå vidare, Henrik, och prata lite liv efter döden, va?
Ja, precis. I Knäred, tydligen en ort som finns, så finns ett nätverk som jagar spöken och andeväsen, står det här på SVT Nyheter. Primära målet för gruppens grundare Tom Gade Olausson är glasklart att bevisa att det finns liv efter döden. Och hans bevis för det här än så länge är en inspelning. Jag tänker att jag får klippa in det ljudet här. Ett ljud som han påstår inte kan förklaras på naturlig väg.
Är det någon här? Vad heter du? När dog du? Vill du att vi ska gå härifrån?
Okej, ja.
Ljudet har spelats in i ett annat hus i Knäred som han menar hemsökt av andeväsen. Det här är ett dovt vibrerande ljud, och det går inte att förklara på naturlig väg. Men han har däremot en teori. Det här är ju känt med igen. Det här går inte att förklara, men här är min förklaring. Jag har en teori. Det här är ett citat från Tom här. Jag har en teori om att UV-lampan har öppnat någon slags portal så att vibrationer tar sig igenom till våran värld.
Ja,
men där fanns det ju en jättebra förklaring.
Precis, då fanns det ju en naturlig förklaring.
Precis, och det är det vanliga som vi hör så många gånger. Det här går inte att förklara, här är min förklaring.
Ja. Jag tycker det är så intressant att folk så självsäkert säger någonting som är så bananas, som är att bara så här, jo men jag tror att det är så här, att de har verkligen en förklaring som, jag kan inte säga att den låter logisk, men i deras värld så är den ju ändå byggd på någon slags logik, för så funkar det ju tydligen, det vet ju han, att det kan öppnas någon lucka eller vad du sa,
en portal,
en portal, ja absolut,
portal, lucka, skitsamma. Ja, men precis.
Att UV-lampan har öppnat någon slags portal. Ja, men självklart.
Ja. Jag vill framförallt kommentera på det här. Deras mål är att bevisa att det finns liv efter döden. Inte att ta reda på om.
Nej, det är ju första problemet.
Det är ett stort, stort problem med det här. Jag hade kunnat kanske ta det halvt på allvar om de sagt vi ska ta reda på. Vi vill ta reda på, vi är nyfikna, vi skulle vilja att det finns liv efter döden. Vi försöker ta reda på det. Vi testar det här. Vi har en hypotes om att det här skulle kunna vara. Men inte redan säger de, är ju bergsäkra. Och det är något av det som det tydligaste tecknet på att någon snackar skit är att de är så bergsäkra på det. Desto mer man vet om någonting, desto mindre säker blir man ju på sig själv. Eller på sin inställning.
Men så är det.
Man säger ju att han kommer fortsätta med det här resten av livet, säger han i den här intervjun. Jag tycker också en väldigt så här, inte tills jag får svar om det finns eller inte, inte tills jag känner mig motbevis, inget sånt. Nej, jag kommer fortsätta det här.
För det finns det finns inte tillräckligt starka bevis mot, för han vet att han har rätt.
Och
det är bara tills han kommer på, och ingenting kan få honom att ändra sig. Inte ens efter döden. För avslutande frågan som de ställer här då, det som Frida säger där, jag kommer fortsätta de här resten av livet, och så ställer SVT frågan här, kanske efter livet också. Ja, för fasen, jag kommer tillbaka.
Då vill jag ha skattepengar här också.
Ja, precis.
Ja. De har skickat en ansökan till Laholms kommun om att få ett bidrag då, för de behöver en väldigt, väldigt viktig utrustning för det här. En värmekamera. Mm. Så de vill ha 5 000 kronor av Laholms kommun.
Syns spöken i värmekameror?
De verkar avge någon sorts strålning då. Ja.
De borde ju inte avge värmestrålning.
Man tycker inte det. Men...
Nu vet inte jag hur spöken fungerar.
Men det fina med att hitta på såna här grejer är att det är faktiskt man själv som bestämmer villkoren.
Ja, precis.
Så att,
många säger ju som säger sig ha upplevt en besök av ett spöke eller en ande, att man upplever en kyla. Det känns kallt. Mm. Så det finns ju en koppling här mellan hur folk beskriver de här upplevelserna och så att den värmekameran. Om de här beskrivelserna stämmer, så borde ju temperaturen sänkas och det borde visas på en värmekamera.
Mm.
Det finns ju billigare än det här som man kopplar på iPhone. Så FLIR som gör värmekameror har ju en som man kopplar på sin iPhone.
Okej.
Okay. Ja. Och jag tror bara den kostar 3 000, så det är ett tips där.
Ja, verkligen. Bra.
Och fler UV-lampor som kan öppna lite fler portaler.
Ja, men precis.
Det jag skulle vilja veta resonemanget bakom vad med UV-lampan är det som gör att en portal öppnas till vad?
Ja, och är det alltid när någon UV-lampa är igång? Jag har använt UV-lampa flera gånger. Jag har inte märkt några portalöppningar.
Nej. Nej, men det är bara för att du inte är känslig för det.
Kanske väldigt små portaler.
Okej.
Det är myrspöken.
Ja, vi går väl vidare, va?
Ja,
vi kommer inte lösa det här, känner jag.
Nej.
Ska prata om en annan studie som har gjorts i USA, och det spelar faktiskt roll här att den är gjord just i USA, för att i USA är det ganska mycket mer man ska säga stigmatiserat att vara ateist.
Ja.
Och det finns en ganska färsk studie då som när man testar då hur ateister beter sig mot kristna och kontrasterar det med hur kristna beter sig mot ateister.
Ja.
Och drar slutsatser från det här då. Och det här är i SciPost och en väldigt lång artikel som egentligen redovisar den här studien väldigt bra. Men vad man kom fram till i alla fall, om vi ska dra det någorlunda kort, är att ateister ser inte, man har ju det här då, man pratar ju om in-groups, och det är ju egentligen grupper som man ser sig själv vara en del av, och alltså sociala grupper egentligen då, som man på en gång, alltså väldigt snabbt tilldelar positiva egenskaper. Det här kan man också ha gjort tester på, såklart. Men ateister tenderar inte att se andra ateister som tillhörande den egna ingruppen. Så vi grupperar oss alltså inte på samma sätt alls då som exempelvis kristna gör. Så att får en kristen reda på att den andra personen här borta är också kristen, så kommer den att se på den personen mer positivt än en ateist tycker inte att det är. Det är ingenting som man värderar så, att den här personen tror inte heller på Gud. Okej. Okay. Det spelar inte lika stor roll som det gör för en kristen då, att man gör det. Och då har man testat då hur man spelat ett spel där man ska fördela pengar till andra människor. Och då har det visat sig då att ateister behandlar kristna och ateister på samma sätt i ett sånt här spel. Kristna däremot ger fördelar då till kristna. Mm. Och nackdelar då kan man säga till ateister då egentligen. Så de, när de vet att det är vet de inte om vilka som är kristna och vilka som är ateister, såklart så behandlar de alla likadant. Och när det förändras, när alla får reda på vad, om alla är kristna eller ateister, så börjar de kristna att ge fördelar till de kristna och nackdelar till de ateisterna då. Och för ateisterna så spelar det ingen roll. Vad man också upptäckte i det här då, som är lite intressant, och därför jag sa att det här är extra intressant eftersom det här är i USA då, att det är lite stigmatiserat med att vara ateist, är det att i USA så det blir också det här att man på något sätt vill bemöta, man vill slå ner såna här negativa stereotyper om sig själv. Och en vanlig syn i USA är ju då att ateister helt enkelt inte har någon moral eller att man är en sämre person. Och det här är någonting då som man också hade med som en komponent här i då. För att vad som händer är nämligen det att när, om man har den här fördelningen, om jag sitter och är ansvarig och ska dela ut pengar, och det är dolt för dem som tar emot pengarna om jag är kristen eller ateist. Mm. Som ateist då så behandlar jag alla likadant. Men om jag får veta att de som tar emot, eller de som jag får veta vilka det är som tar emot pengarna, och de får veta och de får inte veta vem jag är, alltså om jag är ateist eller om jag är kristen, då kommer jag fortsätta behandla dem likadant. Men om jag får veta att de har fått veta att jag är ateist, så kommer jag behandla de kristna bättre.
Mm-hmm.
För att kontra den här synen på att ateister har sämre moral.
Ja,
det
är logiskt så, på något sätt.
Ja, och jag tror inte, men nu har ju inte det testats då. Jag misstänker, ska jag väl säga, att den effekten skulle nog inte vara lika tydlig här.
Nej.
För att vi har ju inte den sociala pressen på oss som ateister att folk har någon sorts bild av att vi skulle vara sämre människor.
Nej, men jag tror att den effekten mer eller mindre försvinner.
Ja, men i just det här sammanhanget, i det kristna samhället i USA, va, så blir det lite av mer av en grej. Va? Så att jag tror att det kan spela in ganska mycket.
Ja, men jag tror om vi skulle kunna byta ut kristen och ateist mot andra grupper.
Mm.
Och se ungefär samma effekt då. Ta en grupp som man säger sig själv vara som moraliskt överlägsen, och en som är lite stigmatiserad, så ser man kanske samma effekt.
Ja, det skulle man säkert kunna göra, men det som man har hittat här också, just det här som är lite intressant då, är att ateister inte alls ser sig själva som en ingrupp.
Nej.
Och varandra som en ingrupp, utan ateism i sig är liksom ingenting som förenar på det sättet, tycks det vara här då.
Ja, det är ju intressant också.
Att,
däremot så tycker ju forskarna att det är det, att de lyckas identifiera det som en grupp.
Ja, precis. Men det var ju ändå en del av det man testade, så att det var ingenting man förutsatte heller. Så att då, ja, det var ju vissa av de här resultaten då som blev, alltså de hade ju förutspått, och de här psykologerna som gjorde det här med testerna då, så hade ju gissat vad utfallet skulle bli. Men det var vissa grejer också där som de blev ganska så överraskade över. Så att ja, det var indelat i flera faser. Det är därför den här artikeln är ganska lång, och det är ganska mycket experiment här. Men det var intressant i alla fall. Och det är intressant att man forskar på sånt här. Just det, återkopplar lite det jag pratade om tidigare, den tidigare studien, med att det görs ju väldigt mycket forskning nu med hur vi människor fungerar som sociala djur. Och vi har ju väldigt speciellt samröre. Och man ser ju också då hur mycket det påverkar alla de här ingrupperna och så, som vi ser oss själva som en del av, som bara såklart är, alltså det är ju sätt för oss att sätta varandra och oss själva i fack. Det kanske inte bara är positivt att man då bara genom att identifiera sig själv eller i en grupp och sen identifiera en annan person i en grupp, så behandlar man den personen annorlunda. Men därför tror jag det är bra med sån här forskning, med att det är bra för oss att förstå kanske varandra bättre.
Absolut, och som du säger, viktigt att påpeka att det är skillnad mellan Sverige och USA i den här frågan. Det kan jag passa på att tipsa om också. Det är ju jag var ju på artist sammankomst när jag var i USA, som jag berättade om här tidigare, det var förra året. Och en av de kvinnorna som jag träffade där, hon ska komma till Sverige nu och hålla någon liten föreläsning i så här skeptikerpub-anda. Så att det är söndag den 17 september så är det i Stockholm, och sen var det något datum i Malmö också som jag inte har koll på. Men man kan gå in på skeptikerpub Stockholm i alla fall för att se om den här, jag antar att Skåneskeptikerna har någon liknande Facebook-event.
Ja,
det kan nog bli intressant. Alltså det är väldigt roligt tycker jag att höra om skillnaderna mellan de olika samhällena. Ja. För det är ju, man fattar ju hur jävla nice vi har det här ändå.
Ja, precis. Ja, så är det absolut. Man behöver bli påminn om det ibland.
Precis.
Ja, vad säger du Henrik? Ska vi prata lite orkan och det?
Ja, precis. Jag har följt den här orkanen lite. Det har vi väl alla gjort på något sätt. Men jag har ju, jag insett att jag har tre personer som jag inte känner men som bor i Florida som har i flöden på olika sätt. Men en av de här känner jag som bor i utanför Orlando i Mount Dora. Så jag har varit lite sådär, det här är ju lite otäckt och det blir påtagligt på något sätt. Så jag har liksom följt utvecklingen av den här orkanen. Man förstår ju på något sätt, som du säger, för vi är ganska skonade här, inte bara för att man har en annan syn på artister, utan också för att vi inte har den typen av väder.
Sorry.
Det är helt otroligt. Det, vad var det nu? Det var över 6 miljoner människor som är utan ström.
Ja, det är helt sjukt. Florida. Det går inte ens att föreställa sig.
På att säga att det inte är så många som har dött, men alltså, det är det ju. Ingen borde ju behöva liksom dö.
Nej, och förödelsen kan ju kosta väldigt mycket pengar, och jag menar, det är ju bara att tänka sig själv om hela ens hus försvann liksom.
Ja, det finns ju öar i Karibien där det är liksom 90% av bebyggelsen är ödelagd. Känns som att Florida klarar sig, orkanen gick ner mer i styrka än vad de hade tänkt sig från början, men jag tror inte det har tack vare de här idioterna. Ett grupp kristna som samlas på en strand för att tvinga tillbaka orkanen Irma genom tankar och bön. Som står på stranden.
Det är säkert det måste vara det som
ber för att orkanen ska vända tillbaka.
Taskigt att de inte kunde göra det för alla öar i Karibien bara.
Nej, men varför ska, det spelar väl ingen roll. Alltså, man vill skydda sig själv.
Ja, absolut.
Som god kristen.
Mm.
Jag blir lite, jag vill liksom på något sätt vara inte så hård, men alltså, det här tangerar ju till att vara någon slags mental eller intellektuell brist hos människor, och om de verkar ju verkligen tro att de kan påverka orkanen genom bön.
Ja, men de kan ju påverka allt, de är ju bästa kompis med Gud.
Och det är det jag inte riktigt förstår, hur man kan. Och samtidigt då så har vi den här idioten, Kirk Cameron, tidigare barnskådespelare och predikant numera, säger att orkanen är sänd av Gud för att vi har betett oss dåligt och vi ska bli syndare och vi ska bättra oss. Det är ett straff från Gud. Så om man då har en gud, om det finns en gud som är allsmäktig och som bestämmer saker, som skickar en orkan eller ett sånt här väder som straff för någonting, och så har man ett gäng troende som ber till dig att få det här att vika undan då. Jag får inte liksom ihop hur troende som på något sätt ändå tror på samma Gud, samma varelse, kan ha så här vitt skilda tankar eller inställningar kring det här. Och det är det här som vi pratar om att be om en fotbollsmatch, och så ber ena sidans supportrar för att det ena laget ska vinna och det andra sidans supportrar för att det andra laget ska vinna. Vad förväntar man sig? Alltså, om det finns, har inte han redan bestämt sig då?
Men jag vet, det är så jävla töntigt.
Det gör ont i mig att försöka få ihop det här och tänka.
Ja, men det går inte ihop.
Men det här är ju verkligen, alltså, det här är ju stenålders människor som kan komma på sånt här.
Ja. Det är precis det. Tänker som, alltså, att vi säger, eller jag säger och tänker att nej, men man är inte mindre intelligent för att man är troende på något sätt. Men de här människorna testar min tro på det på något sätt.
Sen får man ju även, just sådana grejer får man faktiskt titta på individnivå. För att man behöver inte döma en person för att de är troende, men man kan mycket väl döma en person för att de häver ur sig sådana här fruktansvärt idiotiska grejer. Ja. Kirk Cameron är ju en idiot alltså.
Ja,
han är ju. Men sen, jag tycker att det finns en problematik i om man tror att bön fungerar överhuvudtaget. Alltså, det tycker jag ändå är problematiskt.
Grejen är lite den att bön i sig är ju en väldigt, väldigt grundläggande hörnsten i kristen tro.
Mm.
Att man, om man accepterar bön baserat på sin kristna tro och har blivit itutad sen barnsben att det här är någonting man bara gör.
Mm.
Och då förstår jag också att man knyter någon form av hopp om att jo, men det här ska fungera. Och att man kanske bara gör det i farten för att det är så man precis, gör.
Och därför jag kanske backa lite på min tidigare kommentar, så att det handlar kanske mer om att skapa en känsla av trygghet för sig själv. Det handlar inte så mycket om att man faktiskt tror att det ska, men det handlar om rädsla och man står inför en situation som man inte kan påverka, men man kan göra någonting för att själv känna sig lite bättre. Om det stärker ens tro på att det faktiskt kommer gå bra på något sätt.
För det man ska komma ihåg, alltså, det är ju faktiskt så att som syndafallet och syndafloden kommer ju alltså redan i Genesis i Bibeln. Ja. Det är alltså jättetidigt i Bibeln som Gud utrotar hela mänskligheten. Och det är inte bara så heller att det här pratar vi ju alltså en allsmäktig Gud som i princip bara kunde ha sagt att han kunde ha tryckt på restart. Han kunde ha bara så här, alla borta. Nej, nu börjar vi om. Ni som är här, ni är kvar. Jag har tagit bort resten.
Mm. Men han kan ju också inte skapat människorna som syndare. Då.
Ja. Men alltså, om man ska titta på vad Bibeln faktiskt säger, så han mer eller mindre plågar ihjäl hela mänskligheten. Mm. Och
ja. Men det, som säger, det är en sadistisk jävla gud.
Alla djur, alla fiskar, alla fåglar, alla. För att sötvatten blandas med saltvatten, fiskar överlever inte det. Det här skulle alltså slå ut världshaven.
Mm.
Det skulle alltså, och ingen fågel orkar flyga så länge. Eller alltså, det är klart det finns några sjöfåglar som skulle överleva ett tag, men de har ju ingenting att äta istället. Va? Så att det här skulle liksom rensa hela jorden och plåga ihjäl hela jorden. Och då måste man ändå säga att det här är ju en gud som jobbar så.
Ja, så precis. Det är ju precis det. Styr allting, har kontroll över allting och inte bara låter sånt här hända utan också orsakar det.
Ja.
Han har möjlighet att avstyra det, men gör det inte.
Nej.
När jag säger, om det skulle funnits en gud så hade det varit en sån sadistisk sate så att det är otäckt alltså.
Mm.
Och att tro på Guds godhet i det här, det har jag svårt att förstå. Riktigt svårt
och att tycka att det är någonting positivt att vi kan be honom jättemycket om att inte döda oss alla och då kanske han gör det.
Mm.
Alltså, och tycka alltså att det är någonting positivt. Det fattar jag inte.
Nej.
De riktigt stora världsreligionerna som är ju dödskulter egentligen.
Mm.
Som de brukar ju alltså då anklaga mer eller mindre. Jag har sett folk anklaga evolutionsteorin för att vara nästan lite av en dödskult eftersom det är beroende av att så att säga då de minst välanpassade utrotas eller dör ju va? Och fortplantar sig inte lika effektivt som andra. Va?
Mm.
Och så är det ju. Men sen så tillber man då en gud som gör på det här sättet och även då prisar det här att martyrskap till exempel. Då.
Men det är en diktator.
Ja, man ska vara glad. Man ska vara tacksam och evigt glad över att få dö för den här tyrannen. Va?
All makt åt Tengil, vår befriare.
Ja, och man är aldrig så fri som när man dör i den här tyrannens namn.
Mm.
Och så att det, den här typen av alltså offer och att man då, det är bara att titta på alla kristna som pratar i, alltså glatt pratar om jordens undergång.
Mm.
Och att snart kommer det, alltså rapture liksom, Att vi är upplyftelsen. Alla rätt troende kommer att överleva och resten kastas ner i helvetet. Vad vackert det kommer bli.
Mm. Fantastiskt. Okay, inte så mycket mer att säga om det egentligen, men det finns en idiot till här. Pastor Lance Wallnau som har en YouTube-video där han befaller Irma att återvända till havet.
Mm. Okay.
Ja, även här klipper jag in ett litet klipp från där, för han låter, jag vill säga, det är någon mental tillstånd hos den här människan som inte är som andra, om man säger så.
We pray in these storms that you will send the hosts of heaven to shred the demonic fury that is driving the coming together of these winds, for we divide and we separate even the winds, Lord, that would try to join together in combination. Grant us, O God, that this storm shall dissipate, that it shall downgrade. Father, we're thanking you right now that the demonic spirits driving this furious wind are going to right now, these spirits assigned to steal, kill, and destroy, to hit Miami and to hit the innocent. We, Lord, ask you to send your host to shred this demonic force to pieces. We pray that the high pressure of God will come down even upon the situation. Now, there's a technical term called millibars. And as those rise in the middle of the hurricane dissipates in strength. We command the millibars to rise. We command the millibars to rise. We command the millibars to rise, 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 rise. And we command that storm, even as the eye of that storm, in the name of Jesus, you will move off to the coast. You will go off to the ocean. You will bounce off in a direction away from the coast. See what I see it doing is coming indoors, Florida. And believe me, the faith of the body of Christ moving in authority, we don't have to accept this destruction. And we'll see it wobble and pish off to the ocean it goes, out into the open ocean it goes.
Nej, det hör ju till på något sätt. Alltså, tror man att man är placerad av alltings skapare för att ha kommandot över hans skapelse, så kan man kanske påverkas av det.
Jag lyssnade på vägen hem från jobbet, så lyssnade jag på Kurt Vonnegut när han läser inledelsen till American Breakfast. Mm. Nej, varför kallar den så? Den heter Breakfast of Champions. Och det är inte den versionen av boken som slutligen blev boken, utan det är en tidigare, och den fungerar jättebra som novell. Men har ni läst boken?
Nej.
Okej, då kommer en liten bokkvack också, ett tips. Det är en fantastisk bok, men jag dyrkar den versionen som han läser upp i det här i klippet som jag har. Och det är från 42nd Street Y eller vad det är, någon sån här, de spelar in massa föreläsningar och grejer och lägger ut. Så det finns där, han läser upp själv innan helt klar. Men, och den är väldigt, väldigt intressant utifrån aspekten, jag tror att vi alla ibland känner så. Den är skriven från en persons perspektiv som heter Dwayne Hoover, som är den enda människan på hela jorden med fri vilja. Alla andra är robotar. Och Gud har skapat världen för att testa honom.
Okay.
Eller the creator of the universe som han pratar om. Och det är, alltså, det är så fantastiskt bra och så fyndigt skrivet på så många olika sätt. Så träffsäkert. Jag vet inte riktigt. Men på tal om det vi pratar om här, liksom just känslan av att vara den enda personen med fri vilja. Alla andra är programmerade till att göra som man gör. Är en fantastisk utgångspunkt i det här. Jag tror att jag känner igen mig i det. Jag tror att ganska många skulle kunna känna igen sig i det här. Liksom, varför händer allt ont mig? Grejen. Ja, fascinerande läsning. Helt klart. Och han beskriver, inte i den här versionen, men i slutgiltiga boken, när han beskriver en rattlesnake. Alltså det är som en lång tub med två hypodermic needles i ena änden och en skallra i andra änden som varnar människor för att hålla sig borta. Sometimes I wonder about the creator of the universe.
Ja, rimligt.
Ja. Ja, men väldigt, väldigt, väldigt träffsäkert. Rekommenderar den. Jag ska nog länka in den här. Jag hittar den säkert.
Ja, det tycker jag låter bra. Ja, är vi klara med Irma, eller?
Jag är väl hyfsat klar med Irma.
Ja, men vad bra. ja, inte så mycket kvackdjur den här veckan, men jag tänkte att vi kan insända det, kan vi ju.
Ja, just det. Precis. Ja. Det är ju snart kyrkoval och sånt där.
Mm.
Och man ska ju tydligen inte underskatta det då, enligt Jan Johansson här som skriver. Han skriver så här. Och jag förstår inte riktigt, det är därför jag tog upp den här. Byter man ut ordet röstar mot fiskar så får man en förnimmelse av en mycket populär svensk melodi och sångtext. Visst skulle det vara roligt om kyrkovalet 17 september skulle nå samma höjder i popularitet. Vi får inte underskatta kyrkovalet och kyrkans uppgift i samhället. Vi tar alla del av nyhetsflödet och de olika traumatiska händelser världen över, och kyrkan finns där, den behövs, och vi kan alla komma i situationer där kyrkan kan vara en stöttande hand, så gå och rösta i kyrkovalet den 17 september. Denna möjlighet ges alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen. Ta chansen att påverka, då mår vi alla lite bättre i denna hårda värld, och vi får behålla en kyrka som står för alla människors lika värde och rätt. Och bullshit på det.
Ja, men vad är det för sång? Förlåt, jag gick
nej, det, precis,
jag, det jag fattar inte.
Det var det som fick mig att liksom vilja ta den här från första början, men sen... Ja, jag förstår inte. Byter man ut ordet röstar mot fiskar? Och jag tänker att vi går och fiskar, och så, fast då skulle det vara tvärtom, att man byter ut ordet vi går och röstar.
Jaha, ja. Jag går och
fiskar. Ja, jag tolkade det också som att det var den syftet.
Men... För då byter man ut ordet röstar mot fiskar. Då tänker man också på röstfiske.
Ja, precis. Exakt, det var lite... Okay.
Och sådär. Men att kyrkan skulle stå för alla människors lika värde och rätt är ju skitsnack.
Mm.
En kyrka som vägrar, där finns präster, även om kyrkan i stort sett har öppnat, men det fortfarande finns präster som vägrar viga människor av olika, eller av samma kön.
Mm.
Då står man inte för alla människors lika värde och rätt.
Nej.
Nej, och som han säger, ja, kyrkan är mycket bra, bla bla. Det gör de garanterat, men jag tycker inte att det ska inte, vårt samhälle ska inte stå och falla med ifall kyrkan vill hjälpa någon eller inte.
Nej.
Nej, så är det inte.
Precis.
Ja, med det,
jag underskattar inte kyrkovalet.
Nej, tydligen. Jag får inte rösta. Men
inte jag heller. Det är bara med
oss.
Nej, skönt. Då slapp vi det. Och med de glada orden så säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.